Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-poddens CL-finalspecial med mig Christian Dahlström. Med mig har jag min vapendragare från ödemarkerna norr om Stockholm, demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad har du haft för dig sen senast vi hördes?
Inte jättemycket. Jag har typ kopplat bort fotboll ganska ordentligt typ, och såg min första match på ett bra tag här i onsdags när Chelsea slog Arsenal. Så det har varit skönt att koppla bort fotboll för någon vecka i alla fall.
Ja, själv har jag spelat en kort match, stukat handleden. Jag har också hukt på en liten förkylning och Jesper börjat trappa ner min antidepressiva medicin lagom till att Milan dessutom missade CL-platsen för 27:e året i rad och sparkade både Gattuso och Leonardo, så jag mår piss.
Det låter mörkt.
Mm. Blir du äcklad av mig för att jag är så självutlämnande?
Nej.
Okay. Däremot har jag lagat ett bra recept som jag gärna rekommenderar, som jag har i min matlåda här ute för övrigt. Nämligen Paolo Robertos penne alla arrabbiata, som är svingod, billig och som passar även den lite obegåvade kocken som du, Jesper. Hur låter det?
Ja, men jag pastar jag ganska bra på faktiskt.
Det är du inte. Men du kan ju testa det receptet. Jag har också lyssnat på The Ron Burgundy Podcast.
Jag rekommenderade inte jag den för några månader sedan i den här podden just.
Jaså?
Jag tror nästan det.
Ja, det kanske var du som rekommenderade. Jag är osäker. Men det är ju Will Ferrells karaktär i Anchorman-filmerna.
Yep.
Och filmer är ju det enda populärvetenskapliga uttryck där jag har stort till mycket stort förtroende för ditt kunnande och din smak, Jesper. Vad tycker du om de filmerna?
Ja, men jag älskar ju både Will Ferrell i de flesta roller han gör och Anchorman. Ettan är ju en av de bättre som har gjorts. Tvåan lite sämre, men ändå fullt underbar.
Mm. Det var länge sedan jag såg dem, men jag minns att jag tyckte de var jäkligt roliga. Jag tycker också att det är en ganska rolig idé att göra en podcast med en fiktiv karaktär som programledare. Samtidigt är det ju lätt hänt att man bara liksom mjölkar ur karaktären och gör det lite halvdant. Men jag tycker att Will Ferrell gör det väldigt bra. Den podden är verkligen skruvad på riktigt. Du har lyssnat på den podden också?
Ja.
Mm. Jag tänkte ta som ett exempel på det från första avsnittet av första säsongen som precis har avslutats nu för övrigt, där de har true crime-tema med Dr. Scott C. Musgrove som gäst. Han är en riktig psykolog i Los Angeles och han får i det avsnittet att prata om psykopati bland annat, eller antisocial personlighetsstörning som det också kallas. Och Ron Burgundys sidekick i programmet Carolina insinuerar att Ron själv är psykopat, vilket jag tycker är roligt. Så här låter det.
But some of them are quite successful. Fortune 500 companies actually look for many of the qualities of antisocial people to put into very high positions because they will take chances making decisions that you or I wouldn't want to take risks making.
So
say someone
you're late for work twice in a row and someone takes their mug of coffee and when you turn around after apologizing, throws it at the back of your head, scalding your skin so you have to wear a weave and a wig for 6 months at your sister's wedding and you're a bridesmaid. I mean, this is a hypothetical that I would
it's like. It's an absolute hypothetical.
Okay. Without.
And it was a one-time thing.
Hypothetically, right. Okay.
Because the hypothetical person in question didn't sleep for 3 days.
Well, that actually is very interesting. You're bringing in an additional factor because at the first part of the story, I would have said that, you know,
and the person was hungry too.
Okay.
Yeah.
Well, you know, there are people who have extremely impulsive personalities and maybe a lack of ability to regulate their internal experience of emotions. So okay. Those people tend to act out more, but they're not
a psychopath.
No, but I would say that it's.
Dr. Scott.
But what I'm concerned about is someone.
Nick,
not...
do you hear that in the booth?
Ganska roligt att skruva, eller vad tycker du?
Ja, verkligen. Jag tycker alla borde lyssna på podcasten, men den är ju väldigt speciell, så antingen gillar man den eller så tål man den inte.
Ja, precis. Nej, men jag tror att du har rätt i det. Nästan det roligaste tycker jag är reklamspottarna som är för deras sponsorer som är jävligt sjuka.
Toapapper och försäkringar.
Exakt. Okej, idag ska vi i varje fall snacka upp CL-final förstås. Det blir en lång finalspecial där vi ska jämföra lagen position för position. Du ska få berätta hur du tror att lagen kommer att lägga upp taktiken, Jesper, och vad man ska vara uppmärksam på för taktiska detaljer i soffan. Och vi ska självklart tippa slutresultatet, både du och jag. Dessutom har jag ringt upp ett antal profiler som varit med i podden på ett eller annat sätt under den här säsongen för att fråga var och en av dem vilka de tror vinner i finalen och varför. Det är 10 namn som vi portionerar ut under avsnittets gång. Du får pö om pö välja namn från den listan som du har fått utskriven framför dig, Jesper, med en penna där du får bocka av dem själv. Så när jag säger till så tänker jag att du tar profiler från listan så ringer vi upp dem. Låter det skoj?
Det låter jättekul.
Då vill jag att du med en gång väljer 2 namn från den listan så ringer vi upp dem.
Ja, men då kör vi en från Aftonbladet och en från Expressen. Så vi kör Patrik Syk och Sebastian Mattsson.
Mm. Bra val. Då kör vi.
Det känns ju fruktansvärt att säga det, men jag tror faktiskt att Liverpool vinner. Men ja, det känns aldrig bra att tippa Liverpool som segrare till någonting. Det är jättejobbigt. Men jag tror av den anledningen, ett, jag tycker Liverpool har ett bättre lag än Tottenham. Ett mer komplett lag. En bättre backlinje. Något vassare anfall. Det är ju centralt på mitten som Spurs har övertaget med Eriksson och Dele Alli. Nu är det ett frågetecken kring Winks. Om han får plats. Det är en spelare som jag tyckte var bra under säsongen. Men det är väl det första anledningen. Jag tycker att Liverpool har ett bättre lag. Liverpool har dessutom slagit Tottenham 2 gånger den här säsongen redan. Både hemma och borta. Jag tror också just det här att Liverpool faktiskt spelade en Champions League-final förra året. Då var känslan väldigt mycket, wow, vi lyckades ta oss hit. Kan vi klara någonting mot Real Madrid så vore det ju fantastiskt. Men det kändes som en seger bara att vara där. Så känns det absolut inte den här gången. Jag tror att det finns ett helt annat fokus i laget nu. Jag tror däremot att det är en känsla som skulle kunna smyga sig in hos Spurs, framförallt med tanke på hur dramatiskt det har varit både i kvarts- och semifinal för dem. Men med det sagt så är det ju liksom långt ifrån något givet eller att Liverpool skulle vara någon överlägsen favorit. Så är det ju inte, utan jag håller väl det 60-40 fördel till Liverpool.
Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför?
Jag tror att Liverpool vinner. Alltså i ligan när Liverpool har mött Spurs så har det varit väldigt tajta matcher. Om jag minns rätt så har det varit 2 2-1 matcher. Och Spurs är uppenbarligen inte ett motstånd som Liverpool är så förtjusta i. För att de är ett av få topplag som kan matcha Liverpool i energi och löpvilja och attityd och så. Men jag tycker att om man kollar på den övergripande trenden så känns det som att ingenting skulle kunna stoppa Liverpool från att vinna den här titeln. Jag tycker att hela deras utveckling den här säsongen pekar på att de ska ha en stor trofé säsongen summeras. Plus att jag tror också så här att Spurs-fansen efter, eller Spurs-spelarna förlåt, är efter den här sinnessjuka vändningen mot Ajax. Det är lite som med Derby i playoff-drama till Championship. Alltså de är så nöjda att ens har tagit sig till final att de betraktar det i sig som en trofé. Och det är liksom aldrig bra för motivationen. Medans Liverpool, för dem är det old news, för alla spelare har varit i Champions League-final. Det har varit för ett år sedan. Så för dem är det betydligt viktigare med en finalseger. Spurs kommer redan nu, är redan nu relativt nöjda, tror jag. Och mätta, tror jag. Så Liverpool, inga storfavoriter. Pochettino är jätteduktig taktiker. Pochettino vet hur man ska spela mot Klopps Liverpool. Vet hur man gör det svårt för Klopps Liverpool. Och Harry Kane lär väl vara tillbaka, vad man kan se. I alla fall som supersub. Så jag tror det kommer bli tufft, men jag tror Liverpool kommer ta.
All right. Du, jag inser nu att jag har en bonusfråga till dig.
Hit me.
Hur kommer din relation till Pontus Wijnemo att påverkas ifall Liverpool vinner?
Ja, alltså jag försöker ju även i vanliga fall undvika kontakt med honom. Men efter här, när han har liksom en Champions League-titel att visa upp i mitt ansikte, så kommer jag vilja vidta ytterligare åtgärder för att träffa den mannen så lite som möjligt. För att han kommer ju vara fullständigt odräglig. Samtidigt så måste jag ju heja på hans lag, för att det finns ju inget värre scenario i livet än att Tottenham har en Champions League-titel. Så det här är ju en väldigt obehaglig final på väldigt många sätt. Och skulle jag få önska helt fritt så skulle den inte spelas. Då skulle båda lagen stängas av eller någonting. Och så skulle titeln gå till Ajax eller någonting. Eller bara så. Men det kommer inte hända. Så då får jag väl hoppas på Liverpool.
All right. Bra val, Jesper. Därmed tänker jag att vi ska göra vår jämförelse av de förväntade startelvorna position för position, som vi gjorde förra året inför finalen då också. Men innan vi gör det så måste vi förstås titta på läget i lagens spelartrupper. Vi har inga avstängningar inför finalen, och ser vi till skadeläget och börjar i Tottenham så har det varit lite frågetecken kring Winks, Vertonghen, Davinson Sanchez och Harry Kane. Alla är dock tillbaka i träning, och så här sa Harry Kane i en intervju i måndags.
I'm feeling good, I'm feeling fit. It's been a kind of a weird couple of weeks, because of course we normally used to playing every 3-4 days, and we've had a bit more time to prepare for this one. So I guess kind of the pressure will start to build as the game gets closer, but for us it's we've made sure we've prepared for everything over the last couple of weeks so that we can enjoy this week and be free and just use as much energy as we can on Saturday.
Mauricio told in the press conference that you started to work on Friday. Do you think that you're going to be ready for the final?
Well, that's down to the manager. Of course, I train Friday, train Saturday. I'll train this week and I feel good. So, but of course, all them decisions come down to the manager and who he wants to pick and who he feels fit and ready to play. So from my point of view, I feel good. So we'll just see how this week goes and go from there.
Harry Kane har alltså tränat i en och en halv vecka ungefär med laget till lördag imorgon. Vi räknar väl definitivt med att han startar, eller hur tänker du?
Ja, verkligen. Det här är ju Tottenhams viktigaste match på många, många år. Så det är klart att Harry Kane, om han kan gå på båda benen så står han på planen när det blåser igång.
Ja, det kanske låter som en ridiculous fråga, men det har ju faktiskt spekulerat i att de ska så här, vila honom, eller att de ska ha honom som super sub eller så här, för att han inte är i, men det tror jag inte ett piss på, ärligt talat, utan han startar det, ja, det får man väl äta upp då, men det känns ganska säkert.
Ja.
I Liverpool då så har det funnits frågetecken för Firmino och Naby Keita. Firmino verkar vara helt fit medan Naby Keita tvärtom enligt Klopp definitivt missar finalen. Hur stort avbräck är det för Liverpool tycker du?
Keita? Mm? Nej, han har ju inte varit någon bärande spelare i det här Liverpool-laget och jag ser inte honom som första sub ens på mittfältet hos Liverpool. Så. Men det är klart att ju bredare bänk desto bättre. Och
han har ju lite egenskaper som andra spelare på bänken inte riktigt har, men det förutsätter ju också att han kommer upp i nivå och i bra form. Och exactly. Det har inte varit mer än stötvis under säsongen.
Yeah.
Så att, nej men jag tror att jag köper ditt resonemang där. Vi har också vridit och vänt på vilka startälvor som respektive lag kommer att ställa upp med för att då kunna jämföra med varandra. Vi har även fått hjälp av er lyssnare på Twitter. Så här är älvorna som vi tillsammans tror kommer att starta. Vi börjar med Liverpool eftersom det är en betydligt mer given elva än Spurs. Berätta Jasper, hur tror vi att Liverpool ställer upp?
Så som vi har diskuterat så tror vi på, vi vet väl att Alisson börjar i mål. Backlinje med Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk och Robertson.
Yep.
Henderson, Fabinho och Milner på mitten. Och sen såklart Salah, Firmino och Mané på topp.
Exakt. Och det största eller kanske egentligen enda stora frågetecknet här är ju huruvida Wijnaldum startar istället för Milner eller inte. Där skrev både LFC-poddens eminenta Robin Bylund och Jack Sirenius på Twitter att de trodde mer på Wijnaldum, men att de inte heller tänker att det är självklart att det blir så. Du och jag tror ju lite mer på Milner helt enkelt på grund av rutinen, men också lite grann på grund av att Wijnaldum är en liksom rivigare spelare att byta in ifall det behövs.
Och det funkade ju, har ju funkat tidigare i Champions League.
Exakt, precis. Han gjorde ett superinhopp i var det semifinalen. Men jag såg att Thomas Nygren, en annan Liverpool Twitter-profil, slängde upp möjligheten i alla fall att Klopp väljer att starta brunkartrean eller presstrean om man så vill, där Fabinho bänkas och Wijnaldum, Henderson och Milner alla tre startar. Det känns ju som det alternativ som Liverpool-fans helst av allt vill slippa. Tror du att de kan vara lugna eller kan det bli en sån uppställning?
Det är klart att det kan bli en sån uppställning, men jag känner ändå att Klopp har mycket förtroende för Fabinho och att han kommer starta i alla fall. Och att frågetecknet mer ligger på om Wijnaldum eller Milner startar.
Exakt. Ja, men vi ser till Tottenham istället då. Och där tänker vi att de startar med Lloris i mål förstås. En fyrbackslinje med Trippier, Alderweireld, Vertonghen och Rose. Sen Dier och Cissoko på defensivt mittfält med Eriksen, Ali och Son bakom Kane på topp. Och här finns det ju en massa olika andra möjligheter. Allt från en trebackslinje, vilket väl får ses som osannolikt men inte helt otänkbart ändå. Till en rakare 4-3-3 då, eller kanske 4-3-2-1 och så vidare. I vår elva då får ju Lucas Moura inte plats till slut till exempel. Inte heller Winks eller Wanyama. Hur har vi resonerat här Jesper?
Vi tror väl att Pochettino kommer vilja ha mycket löpstarka spelare och kanske lite mer muskler centralt inledningsvis. Och att det gör att Dier och Sissoko startar. Sen tror vi väl ändå att Son går före Moura i hierarkin när det kommer till sådana här matcher. Även om Lucas har varit extremt, extremt betydelsefull för dem i Champions League så är ändå Son på en annan nivå både i våra och troligtvis i Pochettinos ögon också.
Ja, precis. Han har ju han är mer stabil och högre lägsta nivå och känns som en mentalt kanske starkare, lite mer ledarfigur. Det såg vi inte minst när Kane var borta nu så där. Samtidigt så är ju Lucas Moura, även om han har gjort bra matcher från start också, så är han ju liksom nästan urtypen för en supersub också. Så här sjukt kvick och liksom irrationell spelstil och så vidare som kan bli avgörande i slutet av en match. Så det är inte självklart att det blir så här, men, Men det känns ändå hyfsat sannolikt att det blir Son som startar. Då tänker jag att vi ska jämföra lagen då, position för position, och sätta betyg på varje spelare, precis som vi gjorde inför förra årets final alltså. Det blir ju lite orent eftersom vi tror på att de inte riktigt har samma formationer, men vi löser det, tänker jag. Och vi börjar med målvaktspositionen, där jag ger Lloris en stark trea och Alisson en femma. Vad sätter du för betyg, Jesper?
Alisson är en solklar femma. Lloris kan ju pendla mellan en femma och en etta. Så den är ju ganska svår att förutse vilken dagsform eller mindset han vaknat upp med. Men jag tycker Lloris är en väldigt bra målvakt, så jag sätter en fyra på honom.
Vi fortsätter till högerbacken då, Trippier mot Alexander Arnold. Där ger jag Trippier en trea och Alexander Arnold en fyra, vilket kanske retar både Spurs-fans och Liverpool-fans. Men jag tycker inte att någon av dem är mer än en tre defensivt. Sen så tycker jag att de båda är bättre offensivt, och Alexander Arnold är för mig en klockren femma offensivt, inte minst med hans sjuka inläggsfot och sådär, och hans speed och allt möjligt. Men köper du de här betygen, eller vad vill du sätta för betyg på de här två?
På Trippier så kan jag gå med på en trea. Han var ju extremt hypad förra säsongen och under mästerskapet i somras, men den här säsongen har han ju inte alls levererat och gjort mängder med tabbar och dåliga prestationer. Så en trea kan jag absolut sätta på honom. På Alexander Arnold så är jag... Det finns inget annat än en femma på honom, tycker jag.
Alltså,
jag tycker han har varit en av... Ja, men kanske topp tre högerbackar i världen i år. Och då är man uppe på en femma.
Ja, men jag är kanske beredd att... överväga att ändra där. Men vi fortsätter i vilket fall som helst till första mittbacksplatsen. Och där är det Alderweireld mot Matip. Och Alderweireld tycker jag är en annan spelare som är lite i gränslandet mellan en stark fyra och en svag femma. Jag sätter en stark fyra på honom. Matip har ju varit liksom fem plus bra i ett par matcher under våren som man har sett. Men totalt så tycker jag att han är kanske en stark trea eller möjligtvis en svag fyra sett över en säsong. Är jag för snål även här, eller hur sätter du betygen för de här två?
Alltså på Alderweireld så kan jag hålla med om en fyra. På Matip så individuellt sett så tycker jag kanske han är en trea. Men så bra som han funkar tillsammans med Van Dijk och hela Liverpools försvarsspel så höjer det både honom och Liverpool. Så jag sätter en fyra jag med på Matip.
Jaså, okej. Vi fortsätter till den andra mittbacksplatsen. Vertonghen mot Van Dijk. Vertonghen är en som spelar som jag också tycker är gränslandet mellan en fyra och en femma. Kanske... Ja, jo, men jag vill sätta en femma, men jag tror att jag sätter en stark, superstark fyra på honom också. Van Dijk är ju en klockren femma såklart. Vad säger du?
Ja, men jag håller med. Fyra på Vertonghen och femma på Van Dijk. Van Dijk är ju... Ja, den är ju solklar. Det hade man kunnat sätta en sexa, så hade man kanske gjort det. Men femma är max här och då blir det en femma.
Vi fortsätter till vänsterbacksplatsen då, där vi har Rose mot Robertson. Rose, Jesper, tycker jag är svår att bedöma eftersom han bara har startat typ hälften av matcherna under årets säsong, och jag ser ju inte alla Tottenhams matcher, så jag känner mig väldigt osäker. Robertson ger jag en fyra, precis som Alexander Arnold, med ungefär samma motivering. 5 plus offensivt och kanske 3 plus defensivt. Vad sätter du på Rose och Robertson?
Men jag sätter en trea på Rose. Han har varit extremt bra vissa matcher och kan ha riktiga tapp här och där. En trea på honom. Robertson står jag och väger lite med mellan fyra och femma, men jag känner mig schysst idag, så jag sätter en femma på Robertson. Han har också varit en av de absolut bästa vänsterbackarna i världen i år och ständigt hot offensivt, och jag tycker ändå han sköter sig defensivt också. Så jag är på
väldigt pro-Liverpool idag, känner jag.
Ja, verkligen. Du är sjukt smörig. På ett sätt som är inte alls klär dig. Men okej då. Då fortsätter vi till... eller förlåt, vi ska göra så här. Innan vi fortsätter till mittfältet så tycker jag att det har blivit dags för dig att välja två nya profiler att ringa upp. Och vilka två tänker du välja den här gången?
Ja, men jag tycker vi kör en likadan som förra gången. En duell mellan Aftonbladet och Expressen. Så alltså. Vi kör... vår vän Frida Fagerlund och Therese Strömberg.
Mm.
Ja, alltså, det är inte så på något sätt att jag tycker att de är fullständigt överlägsna, men det är väl svårt att inte säga att Liverpool är favoriter ändå. De har ju haft en fantastisk säsong, var den enda klubben som kunde matcha Manchester City, bevisade mot Barcelona att de kan vinna och vända en sån match trots att de inte har sina bästa stjärnor med. Så att jag tror att det kollektivet som Jürgen Klopp har skapat kommer att besegra Tottenham. Och på sätt och vis så kan jag väl tycka att det är välförtjänt med tanke på vilken säsong de har haft. Och så ändå så lyckades de inte knipa Premier League-titeln. Så då får de kanske möjligtvis trösta sig med en CL-titel istället. Och det är inte fyskan.
Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför?
Jag tror att Liverpool vinner den. Jag framförallt tycker jag att Liverpool är ett bättre lag. Jag tycker att Liverpool har bättre spelare och de har visat upp mycket, mycket mer av en kontinuitet över hela den här säsongen, både i ligan men också i Champions League. Och det känns någonstans, det blir lite flummigt också och inte jätte liksom analytiskt när man säger så här, men någonstans är känslan att det är Liverpools tur också efter det som hände i Champions League-finalen förra året, och de har ändå lyckats ta sig till final för andra året i rad. Och de var så enormt snubblande nära den där ligatiteln också. Så känns det, inte bara det att jag tycker att de är och ska vara bättre, så tycker jag att det, känslan är att det är deras tur helt enkelt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, tillbaka i studion igen efter Frida och Therese och deras tankar inför matchen. Och det har blivit dags för oss att gå in på mittfältskampen i den här position för positionjämförelsen. Här gör vi så att vi jämför Liverpools mittfält 3 med Ali, Dier och Sissoko i den ordningen. Så kör vi Son, Kane och Eriksen mot Salah, Firmino och Mané. Även om det alltså inte är så. Vi tror att Spurs ställer upp såklart då. Men vi börjar med Ali mot Henderson. Där sätter jag en stark 4 på både Ali och Henderson. Hur resonerar du här?
Förra året och tidigare år så hade, tycker jag, Ali varit uppe på en solklar 5.
Men det håller jag med.
Men i år har han inte alls kommit upp i de nivåer som vi har vant oss med att se honom. Men han är fortfarande en väldigt, väldigt duktig spelare och viktig för Tottenham. Så jag sätter en 4 på Dele Alli. Henderson har jag lite svårt för. Men Han har ju varit väldigt duktig den här säsongen, men jag ser inte riktigt kanske samma klass som du på honom. Så jag lägger en trea på Henderson.
Oj, oj, oj. Ja, men det var ju kul att du inte fortsätter på det här tråkiga, smöriga spåret, utan säg vad du tycker. Det uppskattas. Vi fortsätter till nästa position på mittfältet, och då är det alltså Dier mot Fabinho. Och där sätter jag en svag fyra på Dier och en stark fyra på Fabinho, som är nästan en svag femma för mig där. Jag tror att jag stannar på en stark fyra. Hur fördelar du poängen där?
För Fabinho så är jag med på fyran. Det är inte mycket att snacka om, tycker jag. Dier däremot vet jag inte vad du får fyra ifrån.
En svag fyra?
Ja, men jag är inte alls förtjust i Dier. Han kom ju fram som ung och väldigt hypad och gjorde det bra. Men
han är fortfarande 25 år.
Ja, men på senare år så tycker jag han bara gått neråt. Och tycker inte alls han hänger med och klarar av passningsspelet och på den nivån som man behöver. Så
är det en etta vi nosar på här?
Nej, men en tvåa i alla fall.
En tvåa? Ja. Det är fortfarande en ganska brutal sågning alltså. Ja, men du får stå till svars inför Spurs fans på Twitter. Ja, ja. Så är det bara. Arkebuseringen där kommer ju bli blodig. Men då tänker du att ifall du fått välja så hade du valt att starta med Wings då, eller?
Alltså, spelmässigt så gillar jag ju Winks mer, men jag tror att Pochettino ändå vill ha de muskler och ben som Dier ger. Wanyama är jag inte jätteförtjust i heller, så det står väl mellan två onda där. Om inte Winks nu får spela.
Kanske föredrar den. Vi fortsätter till nästa position, som är då Sissoko mot Milner. Sissoko fick ju den nyinstiftade utmärkelsen Tottenham Hotspur Legends Player of the Season Award. Långt namn i veckan. Jag sätter honom som en stark fyra. Milner är jag ju oerhört glad i, men han har ju spelat lite mindre i år och varit lite mindre avgörande i spelet också, så jag ger honom en stark fyra.
Ja, men jag håller helt med om dina betygssättningar och sätter fyra på båda. Milner vet man vad man får, och det är alltid på en hög nivå. Sissoko har ju verkligen växt in i det här Tottenham och blivit en riktigt viktig spelare, så han förtjänar också en fyra.
Starka fyra för mig, men båda riktigt bra. Då fortsätter vi. Vi ska köra topptrion, men återigen så gör vi ett litet avbräck för att du ska beta av listan av härliga profiler. Vilka väljer du den här gången?
Ja, men vi kör vår resekamrat från Liverpool, Robin Bylund.
Yep.
Och Axel, som tydligen är del i den här podden men inte dyker upp så ofta.
Nej, precis. Han kör ju PL-podden på Viasat, som ni med fördel lyssnar på. Axel ringde upp häromdagen, och då befann han sig på stranden på Mykonos, Jesper.
Inte fel.
Nej, precis.
Felpodden går bra.
Det är mycket, mycket mer stålar än den här podden. Det ska gudarna veta. Vi ringer upp Robin Bylund och Axel Olsson helt enkelt.
Jag tror att Liverpool drar längsta strået. Jag tycker att objektivt utzoomat så är vi ett lite bättre lag. Både spelare för spelare och även summan av helheten där. Dessutom så måste man ändå väga in någon liten variabel av rutin från fjolårets final. Det är en extremt liksom speciell och utsatt match för att spela. Jag tror Liverpool lärde sig väldigt mycket om både sig själva och om hur det är att spela den här finalen i fjol. Och det kommer tillsammans med de andra faktorerna och det faktum att man då i alla fall enligt mig är lite bättre väga ihop till att man lyckas ta det här. Så Liverpool är laget för mig både när jag summerar det med hjärta och hjärna inför den här matchen.
Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför?
Tottenham Hotspur tror vi, ja. För att det känns som att Liverpool kommer snubbla på målsnöret igen. Jag tror de kommer dominera matchen Liverpool. Men att Harry Kane återkomst hela den grejen efter skadan sätter dit ett sen kvitteringsmål. 88-89 och så vinner Spurs på straffar. Liverpool kommer ju köra sitt gegenpressing med Klopp. De kommer starta med Wijnaldum, Milner och Henderson tror jag på mittfältet. Jag tror inte att Keita kommer spela. Och nu är från Frion helt friska också. I alla fall det sista jag läst med både Firmino, Salah och Mané. Och så kommer de sätta press och ta en ledningen. Och så kommer de ha matchen hela vägen. Men så kommer en kontring komma från Spurs tror jag. I slutet av matchen. Och så kvitterar de. Och förlängning. Ja, följer efter det liksom. Så, som sagt så tror jag straffar där Spurs tar Juris kommer rädda två och Alisson bara en.
Japp, då är vi tillbaka. Vi har fyra profiler kvar om mina beräkningar stämmer. Stämmer de, Jesper?
De stämmer.
Mm. Men vi går vidare till anfallarna nu då. Och då kör vi Eriksen mot Salah. Och här sätter jag en femma på båda två. Tycker inte att det är särskilt svårt.
Nej.
Vad tänker du?
Nej, de är båda världsklass. Och något annat än femma går inte att sätta, tycker jag.
Nej. Dålig dynamik här, men det känns ganska okontroversiellt. Vi fortsätter till centrala anfallare och där har vi Kane mot Firmino och ja, det är ju självklart fem år för båda här med. Eller vad säger du?
Ja, verkligen. Det är, eftersom jag håller ju Kane högre, men femma är det högsta man kan säga och Firmino är där uppe också.
Mm. Sista platsen i den här jämförelsen då, där har vi Son mot Mané. Och här hade jag i början av säsongen gett Son en fyra eller en stark fyra möjligen. Men jag tycker att han förtjänar en svag femma till och med efter den här starka säsongen han har haft. Inte minst när han liksom har axlat ansvaret som ledare för laget när Kane har varit borta och så vidare. Och Mané tycker jag är en lika självklar femma som Salah och Kane och Firmino och Eriksen. Vad säger du om Son och Mané, Jesper?
Nej, men jag håller med dig. Det här är ju båda två spelare som har växt under säsongen. Eller växt från förra säsongen. Mm. Och båda är uppe på femma, båda två.
Mm. Okej, sist ut ska vi sätta betyg på tränarna också, precis som vi gjorde förra året. Då satte vi femmor på både Zidane och Klopp. Och det blir likadant i år för min del i alla fall, varsin femma. Är du med mig där också?
Jag är helt med dig.
Mm. Då ska vi se, om vi ska summera så har jag fått ihop totalt 49 av totalt 60 poäng för Tottenham, tränaren inräknad, och 53 av 60 totalt för Liverpool. Förra året då, om ni minns det, så fick Real 54 poäng och Liverpool fick 50 av 60 poäng. Så Liverpool har hoppat upp 3 poäng och Tottenham har i princip samma som Liverpool förra året. Så där har ni styrkeförhållandena i min betygssättning i alla fall. Hur många poäng fick du ihop för de olika lagen, Jesper?
Nu måste jag räkna lite här.
Mm. Jag lägger in lite pausmusik här i efterhand så att lyssnarna inte störs av det här.
Ja, tack. Jag tror jag fick ihop det till 48 för Tottenham och 55 för Liverpool.
Jäklar, ja just det. Ja, men du såg det i Dyer så att det sjöng om det. Så det var kanske därför det blev så. Tack så mycket för det, Jesper. Och med det sagt så har det blivit dags att ringa upp två nya profiler innan vi går vidare. Vilka två väljer du den här gången, Jesper?
Ja, men vi kör vidare på Allan Josef och Makoto Asahara.
Ja, grymt. Allan Josef är får representera lyssnarna i det här avsnittet och även lite grann för att vikta upp Liverpool övertaget i profiler så att säga. Så Alan Josef håller på Tottenham och sen var Sara Makoto Asahara ytterligare en Aftonbladet-profil numera.
Yes.
Mm, då kör vi på dem.
Oddsmässigt så är ju Liverpool stora favoriter, men jag måste nog ändå säga att jag tror på Tottenham. Och anledningen är ju egentligen, ja, de flesta som lyssnar på din podd har ju koll på liksom hela Tottenhams resa den här säsongen. Allting började med liksom en poäng efter tre matcher i gruppspelet och sen kommer de här vändningarna mot PSV där på slutet och avgörande mot Inter på slutet och viktiga 1-1 målet på Camp Nou. Så även kvartsfinalen mot City, liksom, det är helt sjukt att det händer. Att man avgör, eller att de avgör i 93-94 minuten, men det blir liksom avblåst på grund av offsiden och även mot Ajax den här vändningen. Så jag tror att det finns någonting i luften där. Jag tror att det finns någon känsla hos Tottenham-spelarna att allting går att göra. Liksom. De har inte så mycket att förlora. De har varit uträknade varenda match i princip, men ändå står de där i finalen. Så jag tror att det här kommer att avgöra lite grann till deras fördel. Plus att vad det verkar så Kane kommer vara spelklart i finalen. Jag tror också att det är en jättestor fördel för dem. Det blir en boost i hela laget. Så det är väl lite så. Men hoppas jag inte har fel i alla fall.
Vilket lag vinner CL-finalen tror du och varför?
Om man tittar på vilket lag som är bäst eller som känns starkast så är det Liverpool. Men jag kan inte hjälpa att svara annat än Tottenham. För det känns som att den här CL-säsongen har ju varit så pass galen med de vändningarna, den dramatiken, alltihopa som har varit. Så att en sån Champions League-slutspel ska ju ha en final som kanske är ganska ologisk. Och mot logiken så tror jag att Tottenham på något sätt löser det. Om man ska ge någon sorts försöka förutspå matchbilden och känns det som att det är ett Liverpool som kommer att styra och föra spelet, känns det som Tottenham som kanske är medvetna om att de är något av en underdog men ändå också vet vad Liverpool kan göra. Harry Kane kommer ju chansas att spela från Tottenhams sida. Det känns ju ganska säkert hur bra form är han i. Det har man ingen aning om, men jag är ju tveksam på att se att han ska leverera något liksom anmärkningsvärt. Men ja, vad ska vi säga? Säg att det blir 2-1 Tottenham efter en nervkittlande förlängning då. Moussa Sissoko avgör i förlängningen.
Vi har två profiler kvar på listan, men nu har det blivit dags för dig att ge din taktiska analys av den här matchen, Jesper. Om vi börjar med Tottenham, hur tror du att Pochettino kommer att lägga upp sin matchplan från start och hur tror du att han kan komma att förändra den under matchen?
Alltså som vi har varit inne på så, eller kanske vi inte har, men jag tror ju att både vi och Pochettino förväntar sig att Liverpool ska gå ut hårt och aggressivt i den här matchen från start och försöka ta över den från början. Därav att vi har gissat att Pochettino satsar på lite muskler på centralt mittfält och försöker hålla Liverpool stången och satsa mer på kontringar. Man har ju extremt duktiga kontringsspelare i både Son och Kane och så vidare. Sen har man ju även Lucas som vi har varit inne på som en optimal spelare att kunna slänga in med sin rapphet och kvickhet. Så jag tror att Tottenham kommer börja mer avvaktande, försöka och hålla tätt i början och för att sen kanske växa in i det. Eller om Liverpools press håller i sig att kunna ställa om och såra Liverpool på kontringar.
Tror du att det skulle kunna tala för att Lucas Moura får starta, alltså börja matchen också? Att man har en ännu mer uttalad kontringsstrategi än man kanske har normalt sett? Att man då till exempel petar Ali och kör Son och Moura på varsin kant med Kane på topp? Och
det sen skulle det absolut kunna innebära, men samtidigt så tror jag att Pochettino har så stort förtroende för de här gubbarna vi har varit inne på. Att i den här matchen som är liksom både hans och Tottenhams viktigaste på många år. Att han går ifrån de gubbarna han litar på allra mest.
Mm. Okej, och om jag ställer samma fråga om Jürgen Klopp istället. Hur tror du att han inleder matchen och hur tror du att han kan komma att förändra sin taktik under matchen?
Alltså, jag ser bara Klopp och Liverpool som att de kommer gå in och köra.
Mm.
Och sen har ju Klopp den egenskapen att han på ett redan uppskruvat tempostarkt, aggressivt lag kan liksom skruva upp det ytterligare.
Mm.
Och få ut liksom procent som inte finns i både tryck och sina spelares prestationer.
Mm.
Så jag tror att Liverpool går all in från början och ändå har möjlighet att skruva upp det ju längre matchen går.
Mm. Vad tror du om deras pressspel då? För det tycker jag man har sett förändras lite grann sedan han kom, att det inte är lika galet mycket gegenpressing hela tiden, utan att det är mer selektivt både kanske i liksom olika delar av matchen, men också i olika typer av situationer där man har pinpointat liksom mer specifika situationer där man kör den här stenhårda pressen och den här synkroniserade liksom, jakten av anfallen och så vidare. Tror du att de kommer att ha en hög grad av press på offensiva sista tredjedelen med en gång, eller tror du att de kommer att köra lite mer selektivt?
Alltså, jag tror att det hänger ihop med att både spelarna och Klopp och klubben har lärt sig Klopps system och blivit mer vana i det och kunnat anpassa det och förfina det. Sen tror jag såklart att om till exempel Dyer skulle vara den som startar på Tottenhams inom mitt fält, att Liverpool kanske avvaktar med pressen, den första pressen, men sen när bollen kommer upp till Dyer eller Sissoko, att man där verkligen sätter 110% press för att kunna såra när Tottenham försöker bygga upp ett anfallsspel, men kanske inte har samma passningsfötter på mitten som man hade önskat.
Mm. Så att de singlar ut Dyer eller Sissoko till exempel då för pressspelet, och sen kanske även vissa specifika situationer när en spelare får en kompispass och är trängd redan som där, kanske man sätter hög press där. Vilka andra liksom taktiska små detaljer kommer du att vara extra vaksam på under matchen? Finns det någonting som mer taktikobegåvade människor som jag kan vara uppmärksamma på i så fall?
Nej, men jag är väldigt nyfiken på till exempel Trippier och Rose positioner, som båda är kanske främst offensivt starka spelare. Och här har man Mané och Salah emot sig som extremt, extremt duktiga offensiva spelare. Hur högt Tottenhams ytterbackar vågar gå och eller om det liksom kanske blir så att man sätter in en extra mittback och drar bort en mittfältare och kör med en fembackslinje i princip.
Ja, precis. De har ju Davinson Sanchez som precis. Ju är en väldigt bra mittback och som är dessutom snabb mot deras snabb. Å andra sidan har ju det trebacksförsöket misslyckats under åtminstone ett par tillfällen under säsongen. Vertonghen har väl spelat lite vänsterback och så vidare, men det tror du inte heller på?
Nej, det tror jag inte på.
Nej. Okej, om vi ser till tränarnas möjligheter att förändra den här matchen med byten, var det lider. Vilka offensiva respektive defensiva byten har de här två tränarna som sina främsta vapen, skulle du säga?
Alltså Klopp har ju en trollgubbe i Shaqiri att kunna slänga in, men också en Origi som varit extremt avgörande här, eller var det i semin i alla fall. Som känns kanske som han har gått förbi Sturridge och kanske Shaqiri nu i rangordning.
Mm.
Och erbjuder ju något helt annat än vad de tre där framme har för tillfället.
Får jag säga att jag tycker ändå att han lite överskattad, alltså hur stor skillnad han har gjort. Alltså han har gjort de här målen, men jag menar, det som den här nicken, det var ju liksom nick ner i axeln på någon. Absolut. Och in, och sen så den här, det var ju främst liksom Alexander Arnolds hörna som var grejen med målet i, var det semifinalen.
Absolut.
Så menar, jag ser inte riktigt den storheten, även om han har varit betydligt bättre än vad man...
Nej, och det kanske inte hans kvaliteter i sig som gör skillnaden, utan kanske mer det han för med sig i psykologi, eller vad man ska säga. Att när han kommer in, då vet man, eller då vet Liverpool och Tottenham kanske att ja, nu kan det hända något sjukt.
Ja, men precis, och typ som i Everton-matchen där. Så ja. Men jag menar, sånt har ju en tendens att jämna ut sig över tid. Det har varit lite toffla in och lite absolut, tur och sådär. Alltså, även om det har varit väldigt viktiga mål och så vidare. Så att, ja, men förlåt, jag har bröt i det.
Vi var ju inne på Wijnaldum tidigare. Om vi nu antar att han börjar på bänken, så är ju han ett superbyte att göra. Ifall man behöver kanske få lite mer dynamik och lite mer offensivt på Liverpools mittfält.
Där har vi en spelare som tvärtom, jag tycker att han, när han har hoppat in och gjort de här målen, så har det ju varit kvalitet rakt igenom. Det har inte känts, jag ska inte säga att det var slumpartat med Origi, men det här känns mer som att det är ett uttryck för liksom en grundkvalitet snarare än att det har varit fluke.
Absolut, absolut.
Ja, Wijnaldum, vad tror du vidare då?
Sen har man ju typ Joe Gomez, han är väl tillbaka.
Ja, precis.
Som jag tycker borde gå in för Matip egentligen. Men nu är ju Matip och Wijnaldum, Van Dijk så hopspelade, samspelade. Så, men Gomez gillar jag väldigt mycket och ser honom som framtiden bredvid Van Dijk i Liverpools mittbackskonstellation.
Men det mesta talar väl ändå för att han inte får en enda minut i den här matchen, även om han egentligen kan täcka upp både på högerbacksplatsen och framförallt kanske är till och med en bättre mittback än Matip.
Absolut.
I grundutfallet.
Ja, det ska ju vara skada som gör att han kommer in.
Om vi fortsätter till Tottenham, hur ser det på deras bytesmöjligheter?
Alltså, det som varit ganska framgångsrikt för Tottenham nu när Kane har varit borta, det har ju varit att slänga in Llorente. Som erbjuder något helt annat än någon annan spelare på plan egentligen. Extremt duellstark och bra på huvudet och få ner bollar. Sen är han ju inte den mest målfarliga spelaren, men skapar ju väldigt mycket åt sitt lag ganska ofta. Så behöver Tottenham forcera och det här kontringsspelet. Kanske inte, det finns ingen plats för det eftersom Liverpool kanske leder och har sjunkit ner lite, så är ju Llorente ett bra alternativ att kunna skicka på.
Då känns det nog skönt för Liverpool att de har Van Dijk som ju... Om någon ska neutralisera Llorente så är det ju definitivt han.
Absolut, absolut.
Ja, några andra spelare som du tänker på i Tottenham?
Nej, så får vi ju se vilka som startar på inom mittfältet. Du nämnde, eller vi har pratat om Winks som kan ju mer passningsskicklig och konstruktiv än de som...
Dyer Winks byte är ju ganska troligt ifall de lägger under.
Absolut. Och sen har vi ju en liksom ett fysiskt monster i Wanyama som kanske inte är mycket till fotbollsspelare och har väl ett obefintligt passningsspel, men extremt mycket muskler och löpstyrka på att kunna slänga in vid ledning eller något liknande.
Davinson Sanchez finns ju där på bänken också, utgår vi ifrån. I vilka tänkbara scenarion tror du att han kan komma in på plan? Förutom skada
själv. Nej, men det är ju om Tottenham leder matchen och ska försvara. Och även om Liverpool kanske inte är något liksom lag som satsar på inlägg och utan mer omställningar och låga inspel, så kommer det ju oundvikligen bli så att man skickar höga bollar på Van Dijk till exempel eller något typ. Och då är Davinson Sanchez ett bra alternativ för att bekämpa det.
Precis, då har de ju även de en ganska bra sköld i luftrummet där med Alvarez Vertonghen som också är nickstark i båda två.
Absolut.
Och Davinson Sanchez. Så ja, men det kan man väl absolut se framför sig. Något annat du vill lägga till kring taktiken innan vi börjar avrunda?
Nej, men det ska ju, jag tycker också det ska bli kul att se, vi pratade om Tottenhams ytterbackar, hur Liverpools ytterbackar agerar när
när man vet att man har ett så kontringsstarkt Tottenham emot sig, hur högt man vågar gå. För både, som du har varit inne på, så styrkorna för både Robertson och Alexander Arnold ligger i offensiven, där de varit väldigt bidragande, men får se om de vågar gå lika högt.
Ja, vad tror du de kommer få för marschorder av Pochettino? Tror du att det kommer vara ganska låga utgångspositioner? Nej, jag tänker på Rose och Trippier. Tror du att de kommer få instruktioner om att ligga ganska lågt i början av matchen? Gradvis växla upp då? Eller?
Det tror jag, absolut. Jag tror man vill se vad Liverpool kommer med innan man går alldeles för högt. Medan i Liverpools fall så tror jag att Klopp, han går för det och skickar både Robertson och Alexander Arnold högt på en gång.
Absolut. Spela på deras styrkor och inte visa någon rädsla utan försöka ta tag i matchen. Det känns ju som att de flesta som man har pratat om den här matchen är ganska överens om att det kommer bli hans strategi.
Absolut. Och liksom förra året kanske det var inte lika väntat att Liverpool skulle gå så långt. Man var glada, eller man var inte glad att förlora finalen, men man var glada och ha kommit dit liksom. Men nu känns det som att nu kommer man vara riktigt besviken om man inte vinner. Och det är det man har kommit hit för. Så.
Ett helt annat psykologiskt läge. De är liksom nästan motsvarande vad Real Madrid var i förra finalen. De har växt i den här mentala kostymen, får man anta, och har ju visat sig vara väldigt mentalt starka under slutet av säsongen här med titelstriden med City, där man trodde att de kanske skulle liksom vika ner sig när de hade en del skador och sådär, och det gjorde de inte. Så att, ja, intressant. Med det sagt så har det blivit dags för oss att tippa slutresultatet i den här matchen, och om jag börjar så tror jag att det blir 2-1 till Liverpool till slut, med mål av Son för Spurs och Mané och Firmino för Liverpool. Vad tror du, Jesper?
Tråkigt nog så säger jag nog samma sak. Jag tror att Liverpool går upp till en 2-0-ledning med Mané och Salah. Och att sen en forcering av Tottenham bara leder fram till ett mål av, säg, Lucas.
Ja, härligt. Vi ska ringa upp de två sista profilerna på listan. Som är vilka då, Jesper?
De är Marcelo Fernandes och Expressens Pontus Weinemo.
Marcelo Fernandes som var på väg in i ett viktigt jobbmöte precis, och Pontus Weinemo som strutsade den första intervjun. Och sen hörde av sig och sa att han hade gått ut och blivit dyngrak och att han därför ställde upp dagen efter istället, väldigt bakfull.
Mycket ångest i den kroppen.
Ja, precis. Och särskilt inför det här, han verkade jävligt nervös. Så Marcelo och favoriten Pontus Weinemo avslutar alltså profillistan, men vi säger hej då innan dess och tackar som vanligt ödmjukast för att ni har laddat ner podden. Vi finns på Twitter, @CL-podden som vanligt, ifall ni vill hata oss för våra kränkande och dåliga betygssättningar av spelarna i era lag. Jag tackar även dig ödmjukast, Jesper, för att du kom hit och gav oss dina som vanligt utmärkta analyser. Vad säger du förresten, är du sugen på att kör ett par avsnitt till innan vi tar sommarledigt?
Jo, men absolut. Det är alltid kul att komma hit.
Härligt. Då får ni ha en underbar CL-final, hörni, så är vi tillbaka snart igen. Ta hand om er. Ciao.
Ciao.
Vilket lag vinner CL-finalen, tror du, och varför?
Eftersom Liverpool slog ut Barca så hoppas jag på Tottenham. Men jag tror att Liverpool vinner.
Varför?
Nej, men de känns mer erfarna och så tror jag att de kommer få tillbaka alltså Salah och Firmino och de här. Liksom, har man tagit sig till finalen med, liksom, med breddspelarna inom situationstecken, alltså spelare 15, 16, 17, 18, då kommer man spetsa till det ytterligare. Så att jag tror på Liverpool i år, även om jag kanske håller lite mer på Tottenham i det här fallet.
Tjena Pontus, du är Christian.
Hej Christian.
Tjena.
Hej.
Har du börjat återhämta dig eller?
Nej, fan inte. Jag höll på att somna precis. Sånt som händer.
Ja, det är sånt som händer. Fan vad kul att du ville ställa upp en snabbis bara.
Ja, det är inget problem överhuvudtaget. Absolut inte.
Grymt. Men då kör vi med en gång då. Vilka tror du vinner CL-finalen och varför?
Gud, så himla svårt. Jag tror ju ändå att Liverpool vinner. Jag måste ju inte tro på mitt lag. Och jag tror att vi vinner för att vi helt enkelt är ett ganska mycket bättre lag än vad Spurs är. Jag tror att Liverpool kommer föra spelet. Och Spurs kommer satsa på kontringar. Och det är det som är det fara. Och de är ju väldigt, väldigt bra på det. Så om vi lyckas försvara oss mot det så tror jag att vi kommer vinna. För till slut så kommer så sitter bollen på någon form av fast situation som vi är så himla, himla bra på nu tiden. Så ja, men något sånt tror jag. Att vi kommer föra spelet och sen avgörs det på antingen att Spurs är bra på kontra eller att vi har fast situationen.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.